Allt är jubel och sång. Så slutade David sin psalm. David som skrev den psalmen för kanske 3000 år sedan. Han såg sig omkring i sitt land, i sin närhet, såg på fält och åkrar och visste varifrån härligheten kom. Allt är jubel och sång inför Herren och hans skapelse. Skapelsen står ju i centrum kanske den här helgen på ett sätt i kyrkoåret. Guds skapelse. Vi bor ju här uppe så här bakom oss, uppe där i lägenheten på övervåningen. Och vi har utsikt över Brusaån. Och varje dag så går man ju förbi fönstren och tittar ner mot träden och buskarna och ån. Och man ser ju hur naturen förändras. Inte minst under våren är det en oerhörd kraft i Guds skapelse. Det som inte fanns någonting av alls, inga grässtrån, inga blad på buskarna, inga gröna blad på träden. Sakta började det knoppas och bladen började spricka ut. Och det blir allt rikare och mäktigare för varje vecka som går. En underbar skaparkraft. Och nu är det precis fullt. Det är packat. Bladen är helt massiva med grönska. Fortfarande fräsch trots torkan. Jag är ju en pensionär så jag har ju mycket tid att vara ute också och cykla och gå. Jag tar mig en runda om dagen eller även om dåligt väder. Och det blir lite mer på sommarhalvåret än på vinterhalvåret, särskilt med cyklingen. Och det är så fantastiskt att se det som händer i naturen. Inte minst där det finns öppna fält uppåt Norrlida där jag var uppe här en veckan och cyklade och gick igen. Eller går bort åt andra hållet. Och man ser hur på något sätt Gud verkar i sin skapelse. Och det är inte bara bladen och löven och gräsen och grönskan och blommorna. Det är också fåglarna som kommer. Vårfåglarna med flugsnappar i holken här bakom. De är ju färdiga med sina ungar nu. Det är svalorna, det är koltrasten blir ju mer livlig och mycket mer mångtalig. Sjunger så det bara knakar bofinken. Sädesärlorna vippar omkring. Och det är beroende av insekter och småbaggar och man ser på flugorna, myggorna som kommer. Men allt det här hänger ihop på något sätt i Guds stora skapelse. Och ju mer man tänker på det och ju mer man funderar över det, så mer förundrad blir man. Och förundran, det är mitt första ord i den här. Min första punkt, det är förundran. Skapelsens mäktighet skapar förundran hos oss människor. Våren har gått över till försommar och nu är vi inne i högsommaren. Gud är skaparen, han har omsorg om sin skapelse. Man har också omsorg om oss människor. Allt är jubel och sång. Men samtidigt skaver det ganska ordentligt, eller hur? Det är inte allt som är så här perfekt. Det är inte allt som är harmoniskt. Det är inte allt som är lovsång i våra liv. Vi har också mycket bekymmer och vi möter mycket svårigheter. Och då, jag kommer in på mitt nästa ord där, förundran måste på något sätt förankras i förtröstan. Gör er därför inga bekymmer, säger Jesus i bergspredikan. Och det är en av mina texter den här dagen, och den kommer också upp där. Gör er inga bekymmer. Jag läser från Matteus 6, vers 25 till slutet av kapitlet. Därför säger Jesus till sina lärjungar. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda så mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda av till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men din himmelske fader vet att ni behöver detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Ni får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Förtröstan på Gud vår skapare. Förtröstan på Gud vår frälsare. Förtröstan på Gud vår Herre. Förtröstan om mat och dryck och kläder. Förtröstan inför framtiden. Vår egen framtid. Sjukdom, åldrande och död. Förtröstan när det gäller vår familjs framtid. Alla de utmaningar som möter barn och ungdomar, familjer, gamla föräldrar. Förtröstan inför vår jords framtid. Trots pandemier och krig och flyktingar och hungersnöd, global uppvärmning, jordbävningar, torka, översvämningar, miljökatastrofer, inflation, ökande priser. Gud vet vad vi behöver. Han är vår himmelske fader. Gud känner vår oro, vår ängslan. Gud förstår våra brister och svagheter och tillkortakommanden och frustration och otillräcklighet. Gud finns vid vår sida, stödjer och hjälper oss när vi dignar under plikter och ansvar och uppdrag, engagemang, utmaningar. Gud sätter ingen omänsklig press på oss. Han förväntar sig inga underverk av oss. Men han vill något, det är något han längtar efter, mitt i allt det här livet som vi upplever här på jorden. Och det är att vi ska söka honom och hans rättfärdighet, hans rike. Att vi ska ha rätt prioriteringar i det här livet. Vår framtid finns där i hans rike, i hans rättfärdighet, i hans plan för mänskligheten, för skapelsen. Gud förväntar sig att vår förväntan ska vara hans rike och hans rättfärdighet. Förundran går över i förtröstan, och förtröstan är förankrad i förväntan. I andra Petrusbrevet, kapitel 3, vers 13, som kommer strax upp här, så skriver Petrus så här till församlingar som liksom är vacklande och undrande och tveksamma och förvirrade. Men efter hans löfte, efter Guds löfte, väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Den gamla jorden ska bli en ny himmel och en ny jord. Jag vill utmana er lite grann här kort. Tänk på det vackraste och härligaste du vet i det här livet. Naturen har nämnt, fälten, skogarna, bergen, kanske kommer från havet, för det kommer från västkusten eller skärgården i Stockholm. Badstranden, finns som ni tycker om att ligga och glöta er. Fåglarna, ni som gillar fåglar, fågelsång och fågeltittande. Blomsträngar och kanske riktigt fina fält, skördefält. Fjärilar och bin, fåglar och djurliv. Människor, dina barn, dina föräldrar, vad man betyder för dig, din familj, närmaste, dina vänner, goda vänner. Tänk på upplevelser som du gillar, musik kanske du gillar, eller konstverk, eller fantastiska byggnadsverk, eller en underbar resa utomlands eller inomlands. Ett jaktpass i skogen för er som jagar. En fjällvandring för er som gillar att gå i fjällen. En fisketur för er som gillar att fiska. Lugn och ro i sommarstugan för er som gillar att ta det lugnt. Eller husbilen, en tur runt. Eller på campingplatsen i en husvagn. Eller segelbåten, ni som har båtar. Eller en kopp kaffe i trädgården. Eller påta jorden för det som gör sånt. Blommor och buskar, fruktträd. Eller ni som gillar sport, kanske en fotbollsträning, fotbollsmatch. Eller någon, eller varför inte en scoutläger som är på gång här nästa vecka. Vi har olika bakgrunder, vi har olika förväntningar, olika erfarenheter, vi har olika känslor, olika förhoppningar. Vi gillar olika saker. Det kan vara tillstånd eller egenskaper som trofasthet, goda vänner, kärlek, omsorg, givmildhet, folk som är givmilda. Fred, rättvisa, rättfärdighet. Vi är olika som människor. Vi har olika bakgrund, olika erfarenheter. Och också olika förväntningar. Vi uppskattar olika saker. Två bilder från mitt eget liv. De är väldigt banala på ett sätt och inte alls bra nog. Men kanske ger en aning om vad jag tänker framför här. Vi som är min ålder har ju, många av oss har haft problem med gråstarr. Man vänjer sig vid att man ser lite suddigt och lite halvdant på håll och så där. Man får vända lite på huvudet och så. Men man ser ju ganska skapligt på så hela. Men tänk dig när man går till med en lyckad gråstarrsoperation. Dagen efter, skärpan kommer. Jag läser utan glasögon här nu, så har jag med mig för reserva. Men jag kan ju se fåglar som jag inte kunde se förut. Jag kan se träd som jag trodde var något annat förut. Alltså en helt annan skärpa. Och när jag var barn i Indien så hade vi nära bekanta som var läkare på ett sjukhus i södra Indien. Som ägnade sig väldigt mycket åt gråstadsoperationer. Och då var det ju fall som var långt, långt mer framskridna än man någonsin ser i Sverige. Alltså folk som var helt blinda av gråstar. Och det var en komplicerad operation då. Så man fick ligga stilla i flera dagar för att det skulle läka den nya hinnan. Linsen. Men när han kom ut sen alltså och såg människor igen, vilket jubel med dessa gamla gubbar och gummor som kom fram, så bara sken livet så annorlunda ut. Eller ett ännu banalare exempel, när vi kom till Sverige som familj 1989, kom vi från en ganska primitiv bakgrund egentligen. Vi har ju inte haft någon tv som familj egentligen. Och jag har inte sett mycket på tv överhuvudtaget, och det jag sett var ju ganska svartvitt eller grått. Och vi tänkte att nu har vi kommit till Sverige, vi bor här i Sverige, vi ska se på nyheter och även lite utlandsprogram. Vi ska köpa en bra tv, tänkte vi alltså. Och jag köpte en sån lite stadig tv som står på golvet. Och vi tittade, vilken härlig bild, alltså, vilken skärpa, vilka färger, vilket ljus. 1989. Sen kommer HD-kameror, HD-filmer, HD-mottagare. Och då är skärpan helt annorlunda, bilderna helt annorlunda. Alltså det är ett annat skimmer över bilden. Och ser på någon gammal tv, någon gammal bild, så man, kunde man se det här alltså? Suddiga fotbollsspelare och man kunde inte se någonting in i skogen knappast. Och det är bara på 40 år. Den nya himlen och den nya jorden det blir lite ännu större än det här. Bättre än vilken gråstadsoperation som helst och bättre än vilken HD-tv som helst. När det gäller den nya skärpan. Den nya himlen och den nya jorden blir långt, långt bättre än vi kan ens drömma om här under den gamla himlen och på den gamla jorden. Det blir långt, långt mer fantastiskt än vi någonsin kan föreställa oss här under den gamla himlen och den gamla jorden. Förundran förankras i förtröstan. Och förtröstan har sitt hopp i förväntan på Guds framtid för sin skapelse. I vår frikyrkliga sammanhang så var det inte så vanligt förr. Jag fann inte när jag var yngre att man läste välsignelsen på en gudstjänst. Det gör man ju mycket mer nu idag. Och min sista punkt handlar egentligen om det här med att ett sätt att visa sin både förundran och sin förtröstan och inte minst sin förväntan är ju att tänka igenom den här välsignelsen. Ni som har sångboken framför er kan ju stå upp sista sidan. Och det står i den version som vi oftast läser nu. Herren välsigne er eller dig och bevara er. Alltså en slags önskeform. Kanske för konjunktiv. Man önskar välsigne. Må Herren välsigna dig. Må Herren bevara dig. Det är den vanliga formuleringen. Om man tittar på den översättning vi har i Bibeln. För det här välsignelsen är tagen från Bibeln. Från fjärde Mosebok, vänta lite grann till. Fjärde Mosebok kapitel 6. Där Herren, Gud, säger till Mose att ge instruktioner till Aaron och hans söner, alltså översteprästerna, att de ska lägga Guds välsignelse på folket genom att läsa den här välsignelsen. Och nu har man nog skrivit i presens, alltså den texten vi har i vår biblar, om nu kan komma upp. Jag ska läsa den och ni har framför er där. Herren välsignar dig. En slags förtröstan i det här. Herren verkligen kommer göra det här. Verkligen gör det här. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Då säger Herren så här. De ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem. Men man kan också ändra språkformen till en bön. Göra en slags imperativ. Man vänder sig till Herren med det här innehållet som en bön. Och det kan man göra på ett olika sätt. Och jag ska göra det här, tänkte jag. Det här är inte en bön i den meningen, men jag ska ändå be en bön här. Utifrån den här välsignelsen. Så nu kan ni ta bort det där, ja, det är bra. Och varför ska man göra det då? Jo, därför att en bön riktar sig mot Gud. Med ett önskemål att han ska välsigna oss. Och det är en bra bön. Och varför är det en bra bön? Jo, därför att Gud vill ju välsigna oss. Han har ju sagt till översteprästerna och Guds folk att lägga hans välsignelse över folket, över Guds folk. Och därför är det ganska naturligt att man också ber med samma ord och samma syfte som den här välsignelsen innehåller. Ni kan lyssna på mig om ni vill. Herre, välsigna oss och bevara oss. Bevara oss från olyckor, från sjukdomar, från farligheter, från allt ont. Tack för att du vill göra det. Amen. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vi ber om nåd till syndaförlåtelse och frälsning. Herre, vi har din nåd för helande från sjukdomar och smärta och plågor. Herre, vi ber om din nåd för befrielse från missmod och ensamhet och trötthet, förvirring, förtvivlan, depression. Tack Herre för att du hör bön. Amen. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. Frid, frid, underbar frid. Frid som en världen kan ge. Det som säger, var inte oroliga. Tro på Fadern, tro också på mig. Herre, vi vill möta din blick. Din blick som är fylld av frid. Ingjut din frid i oss, Herre. Herre, vi vill lägga all vår oro på dig. Vi vill vila i dig, förtrösta på dig, hoppas på dig. Herre, vi vill se fram mot ditt shalom, din eviga frid. Mot ditt fridsrike. Du är fridsfursten, du är fredsfursten. Herre, vi förtröstar på dig och vi väntar på dig, på din frid, ditt rike och din rättfärdighet. Tack Herre för att du hör vår bön. Amen.